Ja, tack mina vänner för att jag fick återkomma till er. Jag känner en stor glädje, ska jag vara ärlig och säga, att få vara med om såna här uppgifter. Och därför så var det också en glädje att få göra den här utflykten till er idag. Och mina tankar har landat just i ett sammanhang som talar om glädje. Det var ju allhelgona igår och många var väl med både tankar och handling kanske vid våra kyrkogårdar. Tänkte på dem som har gått före. Och det är en påminnelse om att döden är ju inte det sista. Utanför trons människor så finns det en fortsättning. Och ja, temat för idag är ju egentligen vårt eviga hopp. Jag kommer nog till att snudda något vid det också i slutet av det jag vill säga. Från Lukas 10 vill jag dela tre versar. Lukas 10, 17-20. De 72 lärjungarna kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Jesus svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Amen. Glädje är väl något som intresserar människor i allmänhet och ungdom i synnerhet. Men den glädje jag ville dela lite tankar om idag, det har egentligen med vår gudsgemenskap att göra. Jag tror att ni känner till att Jesus var väldigt mycket i rörelse bland vanliga människor. Han mötte olika kategorier av människor på sina vandringar. Och han hade ofta en enda hälsning till dem. Med bara två ord: Följ mig. Och det måtte varit förunderliga ord, för vi ser hur många tog till sig den inbjudan. Och man kunde till och med lämna arbetet man hade och följa med Jesus på hans vandring. Men nu ser vi här i vår text att de har fått ett uppdrag att själva gå ut och vittna och förmedla budskapet. Det var säkert inte enkelt för dessa människor som kom, höll jag på att säga, direkt ifrån sitt vardagsliv. Uppdraget de fick, det var att predika, driva ut onda andar och bota de sjuka. Det var det stora uppdraget de fick. Och i samband med det uppdraget så säger Jesus bara: skörden är mycket. Jag har tänkt på det en del. De kan få speciella kallelser i klartext om sitt uppdrag. Men här var det behovet som var kallelsen till dessa enkla människor. Och vi kanske lever i den verkligheten, både du och jag också ibland, att vet vad det är, så kommer vi till en situation där vi ser: här behövs det hjälp. Här behöver jag på något sätt hjälpa till. Det kan vara en olycka, det kan vara andra sammanhang. Och det är inte alltid vi får den där gudomliga kallelsen via profetiska budskap och på annat sätt. Och jag förstår att de kände en stor litenhet, som också vi skulle gjort inför ett sånt här uppdrag. Men de har varit ute ett tag nu. Och nu kommer de tillbaka till Jesus. Och den första glädjen jag ville säga något om, det är tjänarglädje. Jag tror vi har upplevt det någon gång, va? Tänk vad stort att få vara med och tjäna Gud. Och få dela ut det som är det viktigaste utav allt. Som vi behöver ge människor, det evangeliet. Och kallelsen till Guds rike. De hade väl ingen speciell utrustning, de här. De hade väl varken studerat teologi eller annat. Men de kommer tillbaka och är så glada och uppfyllda. Ungefär så här säger de till Jesus. Detta har fungerat. Jag har tänkt på en del människor. Jag har ju, som en del kanske anat, mött mycket människor under mitt liv. Och det finns några speciella situationer som jag har tänkt på. Där människor har varit behärskade av den här tjänarkärleken. Det finns säkert många, många fler. Det är bara några nätter sedan så dykt upp ett minne. Jag var med på en söndagsskollärarkurs på Lundsbrunn vid ett tillfälle. Det var en man som hette Einar Ringberg. Han satt där vid pianot och skulle lära oss nya sånger. Och de flesta som var med där var väl, skulle jag tänka mig, mellan 25 och möjligen upp till 40 år. Men mitt i den gruppen sitter det en äldre man. Rejält äldre måste jag säga. Och han sitter där och vill forma sina verkta händer till rörelser för att förmedla till sin söndagsskolklass. Så småningom stannar den här ledaren upp och säger, tittar så gott på den här gamla mannen och säger, ja men vad roligt att du var här idag. Ja, han visste väl inte vad han skulle säga egentligen, han var lite snopen. Och jag förstår ju, sa Einar Ringberg som han heter, att du är äldst här idag. Ja, han tittar sig om, ja det är jag nog. Han var nog ungefär dubbelt så gammal som alla de andra. Men jag vet och förstår, han var inte tvingad dit. Det fanns något här inne som brann. Att han ville förmedla till sin söndagsskolklass så länge han kunde. Och i varje fall i våra sammanhang i Missionsförbundet så var man för gammal på den tiden, om man var 40 år, till att vara ledare och lärare. Men han var det dubbla. Ett annat sånt här tillfälle, det var en fältmissionsdag. Då fick man åka till andra platser och andra församlingar. Och jag och pastorn hemma i församlingen då på den tiden. De vågade inte skicka ut mig ensam på den tiden just. Så vi följdes åt några gånger. Och vi visste inte avståndet till ett litet kapell eller bönhus, missionshus var det. Och vi kom i väldigt god tid dit. Och då visade det sig, då sitter en gammal tant där inne. Och eldar i en vedkamin. Ni förstår att det var inte igår. Det är nog 50 år sedan. Ja, vi försökte ta en liten intervju med henne, men hon var rätt så tystlåten och sådär. Men så småningom skymtade det fram då att jag sköt den här brasan eller spisen i många år här. Men förr så när man var ung och rasker, då kunde jag springa hit och tända i spisen. Och så var man hemma och jobbade ett tag och så var man här igen. Men nu orkar jag inte gå med en gång, så nu får jag gå hit väldigt tidigt. Och sen sitter jag här där mötet blir. Och vi frågar väl lite försiktigt, hur långt tar du hit då? Ja, det är väl i varje fall en 3 kilometer. Och jag tänkte, det var på den tiden när jag var verksam i ungdomsarbete. Ja, får jag skjuts så kan jag väl komma dit. Det var ett villkor för ungdomar. Men den här gamla tanten hade kärleken till Guds verk. Och tog den här prövningen att gå dit och sitta där kanske en halv dag. För en gudstjänst. Det finns säkert många fler exempel. Men lärjungarna hade i alla fall upplevt att det fungerade, det här uppdraget de fick. Och de kände, som jag sa, den här glädjen. Tänk att vi har fått vara med och tjäna. Mitt i deras enkelhet. Och jag har tänkt på det där uttrycket. Kanske utav speciellt en annan anledning också. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Jag tänkte på det i det sammanhanget. Jag jobbade en tid med unga narkomaner. Det blev ett sånt hem i Värsås på Djursätra kurort som det var tidigare. Ett hem för unga narkomaner. Jag fick ett stort förtroende där ute i ledarna att komma och gå ut och in. Ta med dem till min kyrka och så vidare. Och på den tiden hade vi och pingstförsamlingen tältmöten och vinterserie gemensamt. Och det var tältmöten i Värsås då, och det var väl tre killar som var intresserade att följa med dit en söndagkväll. Sollerman i Örebro var talare, minns jag. Och en sångare från Mullsjö som heter Gösta Fredensjö var med och sjöng. De där killarna satt med i mötet i alla fall, och sen utanför så stod vi väl och pratade lite grann. Och man vågade inte riktigt sådär tränga sig på dem på en gång, men när vi står utanför så är det rätt vad det är, så säger en kille: hur är det, Evert? Hur funkar det här? Går det att be, eller hur är det här? Ja, det är klart det gör, sa jag. Då kan vi gå in i tältet, sa jag, och be tillsammans. Sollerman hade nog redan hunnit åka hem, för de har lite bråttom hem på söndagskvällar, vet jag. Men den här sångaren och jag, vi bad en bön för de här tre killarna. Så småningom så var ju de klara med sin verksamhet där. Men något år senare så var Gösta Fredensjö i vår missionskyrka i Värsås och sjöng en söndag förmiddag. Och mellan ett par sånger så frågar han: finns Evert Andersson med i mötet här? Och jag fick ju ge mig till känna. Ja, säger han, jag ska hälsa till dig från det killa vi bad för i tältet. De sökte upp mig på Nyhem i somras. De reser i ett Europa-team och evangeliserar. Och sen när vi samtalade efteråt personligt så sa han: ja, du förstår, jag måste vara ärlig och säga, den gången trodde jag inte ens på vad vi bad för. Men vi ser det kan fungera. Att använda bönens möjligheter. Och då tänkte jag naturligtvis också på det här ordet: det som ingenting var, det utvalde Gud. Det andra som vår text, och det har jag redan varit inne på, det är segerglädje. Det var ju det som jag redan har sagt, de fick se att det fungerar. De bad för människor och fick uppleva att han som hade gett uppdraget, han var med. En ibland kanske frågan kommer till oss: var har vi segerglädjen i våra församlingar idag? Jag har varit verksam i en del små församlingsgrupper, och där har frågan liksom funnits vid sidan och kanske ibland ganska levande. Är det lönt att fortsätta? Eller hur ska vi göra? Och det kanske är så ibland, och jag mötte även enskilda människor. Ibland kan synd och nederlag komma in i livet så att Kristuslivet blir glädjelöst. Man känner varken glädje eller seger i sitt andliga liv. Jag har tänkt på det här ordet som Jesus säger: jag har gett er makt. Jag var med i ett sammanhang för en hel del år sedan, och det var en lärare, en troende lärare, som gav ett vittnesbörd. Han hade en väldigt skoltrött, jag tror det var en sexa. Och det var väldigt mycket svordomar i hans klassrum. Men som berättade han, jag gick in i det här klassrummet en måndag morgon. Helt ensam. Och jag bara bad en bön: Jesus, ta bort de frestelser som gör att mina elever svär. Och ni förstår, så att det har gått 4 månader sedan dess. Och det har inte varit en svordom i detta klassrum. Vad sa Jesus? Jag har gett er makt. Ja, det är skönt att få dela sånt här som är personligt. Jag har sagt många gånger, jag vill inte bara prata teologi eller en teoretisk tro, utan en tro i funktion. Och jag vill ta ett sånt där vittnesbörd till. Jag hade möjlighet för en del år sedan att få vara med i Missionsförbundets förnyelsekonferens för pastorer nere i Göteborg. På dispens naturligtvis. Men i alla fall, där var Edin Lövås med. Han har ju varit en präst egentligen i Norge. Men en sån där väckelsepräst. Han har skrivit mycket andagsböcker och han har haft retriter även i Sverige på något sammanhang. Skåne tror en hel del. Och då var han med och skulle ha en eftermiddag om Jesus upplevelser i mitt liv. Och det blev väldigt intressant egentligen. Och då säger han: det var en höst som jag fick en kallelse att komma längst upp i Nord-Norge och ha en mötesserie. Om jag minns rätt så tror jag han sa platsen heter Bärnö. Men i alla fall, jag visste ju hur det var där uppe. Jag tänkte så här, sa han, att det är bara snö och is där uppe över den här tiden. Jag vill inte dit upp. Och jag satte mig ner och skriva ett brev att på grund av det och det så kan jag inte komma. Ja, ni vet sån hur evangelister brukar skriva när de inte vill. Men det förunderliga var, sa han, att det där brevet blev inte postat. Och så en morgon så hör jag, men jag bara kände sån, att jag skulle dit sen. Men då får jag höra på nyheter att alla flyg till Bärnö är inställda. Det var enda möjlighet att komma dit med flyg. Men jag kände ändå att jag skulle dit, så jag tog ett flyg till en annan flygplats först. Och så gick jag in där och så säger jag, jag ska ha en biljett till Bärnö. De bara tittar på mig och sa, har du inte hört nyheterna? Det har varit brand på flygplatsen i Bärnö. Och det märkliga var att det var brandbilen som hade brunnit inne. Men ni förstår, så han stod som vet i studsa, den här lilla man. Jag var så övertygad om, sa han, att det var Satan som hade satt sig på linjen. Så jag ställer mig där i hallen, sa han, och sträcker mina händer mot himmelens Gud. Och så ber jag: Satan, flytta på dig, för jag ska till Bärnö. Det går nog inte, men kanske 10-20 sekunder. Så kommer en röst i högtalaren som säger: planet går till Bärnö ändå. Och jag fick 3 månader där uppe, sa han, och förkunna och be till Gud för människor. Och det, jag tror det har varit den bästa tiden i hela mitt liv. Men det ska ni veta, sa han, det är inte bara Gud som stänger dörrar för oss, utan framför allt vår fiende. Nu har vi kanske inte den auktoriteten som Lövås hade, men det kanske inte är fel att pröva att ta bönen på en större allvar. Jag har gett er makt, sa Jesus. Det är han som har vunnit den stora segern över både ondskan och döden. Men vi får ändå leva i den verkligheten här. Tills vidare i varje fall. Och jag tror också att jag tror så här, att den stora segerglädjen, den föds alltid genom kamp. Jag var intresserad av fotboll ett tag i mitt liv, men det satte Gud stopp för, sen höll jag på att säga. Jag dömer inte andra som sysslar med idrott och kristendomen, för mig passar det inte. Segerglädje föddes genom kamp. Jag satt en kväll, en lördag natt måste jag nästan säga, för att förbereda en söndagsgudstjänst. Det blev väl ofta så när man var bonde på heltid, så blev det lördagnätterna som var förberedelsetid. Jag la ifrån mig vår samfundstidning, eller jag la ifrån mig Bibeln en stund, tog vår samfundstidning. Och där var det återgett en predikan av pastor Olofsgård i Stockholm. Han hade allt för tidigt fått lämnat sitt liv på grund av cancersjukdom. Och det som var återgett, det var egentligen, stod det, en predikan om predikan. Och jag läser en del där, och det som kanske tog tag i mig allra mest, det var när han sa så här. Eller hade sagt i den predikan: det farligaste som kan hända en förkunnare, det är att förlora gripenheten inför sitt budskap. Jag tänkte på orden i psalm 126. Där står, skriver psalmisten så här: det går av stad gråtande och bär sitt budskap. Ditt utsäde, det kommer åter med jubel och bär sina kärvar. Det talar faktiskt om tåresådd med glädjeskörd. Men det kanske tredje som jag ville säga något om, det är frälsningsglädjen. Tänk vad stort att vi får äga den. Men det är kanske ändå på något sätt lite grann här som att Jesus tonar ner deras glädje och det de har varit med om. Det är lite märkligt kanske, kan vi tycka mänskligtvis, när han säger gläd er inte över detta, utan gläds över att era namn är skrivna i himlen. Det är ju det som det fanns med lite i det du läste också. Och att våra namn ska finnas i livets bok. Låt mig ta en liten berättelse till slut. Jag hörde för en del år sedan en pastor i en församling i Oslo. Besökte en sjuk församlingsmedlem. En äldre man. Och pastorn förstod ju att hans liv var snart fullbordat. Och på allt sätt så försökte han förklara himlens skönhet för mannen. Och beskrev hur härligt det skulle bli på alla sätt. Med gator av guld och så vidare. Och pastorn bad också en intensiv bön för den här mannen. Men efter det så formar den här gamle mannen också en liten bön. Väldigt kort men konkret. Jag bryr mig inte om vad det är för gator i himlen. Bara du Jesus är där. Amen. Det var hela hans bön. Det var det som var viktigt. Och jag tänker på min fars begravning. Det var ett par som sjöng den där sången: jag önskar få se Jesus först av allt. Det är framtidshoppet får vi ha. Och så önskar jag er att ni får uppleva det här. Med glädjen i Guds rike. Tjänar glädjen. Segerglädjen och frälsningsglädjen. Ska vi be en gång. Ja, tack Herre. För att vi får vara delaktiga i ditt verk. På det sätt och med den utrustning och möjligheter som du har gett oss. Ge oss nåd här att vår tro får växa. På dina möjligheter. Och förnya oss i uppdraget här att hjälpa människor till en personlig tro. Din missionsbefallning är fortfarande aktuell. Aktuellare än någonsin tidigare. Att göra människor till dina lärjungar. Ge oss nåd också att få känna både kampen och glädjen i den uppgiften. Och att vi får be om seger för ditt rike och för ditt verk. Din kärlek är så stor. Och vi sjöng ofta för vi måste ha fler med till himlen. Vi måste ha fler med oss hem. Hjälp oss här att vi får se den verkligheten. Att människor vill möta dig. Och vi får ta din heliga andes kraft till hjälp. I våra uppdrag. Och i våra uppgifter. Hjälparen som är det finaste namnet på den heliga ande. När våra möjligheter inte räcker till. Då vill du komma med din övernaturliga kraft till oss. Herre, välsigna församlingen här och dess vänner. Och att det får vara ett ljus och ett salt på denna plats. För att förmedla hälsningen till människor. Tack att du ser vad var och en behöver i denna stund. Och jag vill också, Herre, ta med det bönämne som en äldre man gav mig för en liten tid sedan. För en kvinna som bara var drygt 60 år och hade svår leukemi. Och en väldigt begränsad framtid. Tack Herre att du kan gripa in också i det sista skedet i människors liv. Och göra under. Och välsigna också det bönämne som nämndes här tidigare. Tack för att du är en bönhörande Gud. Och vi ber att din vilja ska få ske. Och att du blir förhärligad. I Jesu namn. Amen.